Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Nu får du skrika på nu. Ja, vänta, vänta, bort lite från micken bara.
Ja, ett, två och... Woohoo! Det är tisdag! Och det är dags för ett nytt avsnitt av Peppodden!
Vi har gäst!
Jag gick all in.
Alltså jag är så glad när du lutar dig lite bak från mikrofonen när du tjuter. För sen slipper jag klippa det och hålla på och fixa, mixa och fixa i en evighet för att få till det där. För att inte folk ska dö.
Och de som lyssnar liksom slipper få den här hopp. När ja. De sitter i bussen och lyssnar på våran podd.
Precis. Mm. Vi har gäst med oss.
Ja, vi har den här fantastiska yoga... Lena som vi brukar skriva om på i Topphälsa. Alltså Lena Järpsten, vår fantastiska person som vi har med oss på de flesta av våra resor. Välkommen.
Tack. Det är en ära att få sitta i det här lilla båset med er.
Ja, vi tycker det är så kul. Normalt sett när vi ses, du och jag Lena, så har vi ofta långklänningar i liksom fina svävande tyger. Vi är båda totalt förälskade i typ samma klänningar.
Mm. Mm.
Men är det när ni yogar på våra resor då?
Nej. Innan yogan så det har vi också gemensamt ja. Hemla. Våra ja. Frisyrer. Mm. De är så där. Tills på kvällen.
Då är de snygg.
Ja, ja. Det är bästa ja. Fall.
Men idag så har vi inte de här fantastiska färger. Jo, vi har väldigt fina färger på oss. Vi matchar. Men vi har inte klänningar. Vi är lite mera business.
Ja, eller jag cyklade hit.
Ja, det var därför.
Och båda har tofs.
Ja.
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 Eftersom vi ändå pratar på det.
Jag
vet inte vad vi pratar om nu, men jag kände bara att jag
det var ett sätt att försöka ta, göra oss lite mer jordnära. Också att vi är långklänningar på kvällarna, men på dagarna så är det inte så...
Då är ni bara vanliga
människor.
Det är
inte så himla noga.
Det är som fantomen.
Då är det inre livet som får ta plats.
Ja, ja. Nej, men då är vi som fantomen. Då kan vi gå ut på gatorna som vanliga människor. Ja, just det.
Where is this going?
Jag fattar ingenting.
Du läste aldrig Fantomen när du var liten. Fantomen var ju jag och min pappa. Vi läste det alltid. Det finns massa ordspråk med Fantomen. Ibland går Fantomen ut på gatorna som en vanlig människa.
Mm. Ingen har sett Fantomen utan kläder.
Nej, du ser. Där fanns det någon Fantomen i dig också. Men vi ska ju inte prata Fantomen när vi har en av Sveriges bästa yogainstruktörer på plats.
Nej, vi pratar yoga kanske.
Ja, det tycker jag låter lämpligt kan man säga.
Lena, kan inte du berätta när du började med yoga?
Oj, då måste jag alltid tänka. Jag vet inte riktigt, men det är nog kanske snart 15 år sedan som jag blev i kontakt med det första gången.
Vad hände? Var det så kärlek vid första ögonkastet?
Nej, jag förstod ingenting.
Gud vad skönt att höra.
Ja, eller hur? Faktiskt. Jo, men faktiskt. Jag kan ju relatera till alla faser som många går igenom i yogan. Så det är ju liksom, man är ju så här skön och härlig första gången. En del lyckas ju glida in där, men de flesta har ju... ganska många pucklar liksom, ta sig över. Men när jag höll på med annan träning, gruppträning var mycket aerobics då. Det här måste ju varit tidigt 90-tal någon gång.
Ja, men jag har sett så
sköna
bilder.
Stod där och våndades när jag körde aerobics.
Ja. Med sådana här baddräktsgrejer med stringrumpan och sånt.
Alltså så mycket stringdräkter som jag har haft. Helt sanslöst.
Lika många som klänningarna?
Fler.
Oj.
Ja, lätt. Oh, oj, oj, oj. Men nu hamnar vi ur yogasmåret. Ja.
Direkt in.
Men jag säger att det är någonstans där, nästan 15 år. Då touchade jag in i det första gången. Sen tror jag att jag undervisat i över 10 år och räknade väl att jag kanske undervisat 4 000 pass.
Oj.
Oj.
Och det, ja, det är utöver min egen träning, så det är rätt, så det är rätt mycket. Det är därför jag brukar alltid få den frågan vad jag hämtar ifrån, men jag förbereder ju aldrig passen.
Nej.
Men de är ju sprungna ur de 4000 som jag gjort innan, så.
Men vad
så det kommer alltid någonting till mig liksom, som blir någonting genom kroppen och som gör att människor ofta känner sig, alltså, trygga, tror jag, att det blir ett skönt tillstånd för en hel grupp. Ja. Och sen kan man ju individuella upplevelser i det, men jag är ganska mån om att skapa en liksom en plats där alla får vara som de är och deras kroppar inte är ett bekymmer för dem. För att de är som de är ändå. Och vi har skapat en massa idéer om hur kroppen ska vara som bara bygger på ytliga föreställningar om kroppen.
Mm.
Ja.
Men din resa då? Från vad är det här till det här var kul? Eller det här var något
den
jag behövde?
Den går ju väldigt mycket via Indien, såklart. Jag började väl, första yogapasset var i Sverige. Också i något sånt där träningssammanhang. Och jag stod där också och försökte vara duktig. Kommer jag ihåg, stod på ett ben med andra benet upp. Liksom, kallas för halvmåne. Så, skitjobbig position. och bara, vad är det här, vad är det här?
Är det inte över snart? Ja.
Men sen ganska många, sen började jag väl också, det smög sig in också på Sats där jag har jobbat i många år. Och då gick jag lite grann och gick någon utbildning där. Och sen hamnade jag i Indien. Och ja, men hamna hos någon liten så orangeklädd farbror med flätat skägg och så här skintorg gubbe som var på en takterrass och pratade om yoga och vi gjorde lite positioner. Det var ganska styltigt, så jag blev inte riktigt kär då heller. Och sen började jag mer att ta mig in i, och då var det ju ashtanga yoga som var formen, och där gör man mer flöden. Och sen växlades det ihop med mycket annan meditation och mycket terapi. Och allt började när jag kom till Indien, kan jag säga.
Men vad var det du fastnade för egentligen då, tänker jag? För du säger att det var inte den här direkta kärleken att efter ett pass bara så, aha, det här är min grej.
Jag tror att man måste vara där. Och det är någonting som är lätt att säga, som vi ofta säger, vi som håller på. Men vad det betyder, det är ju att det är som någon slags bakomliggande mognadsprocess som ligger där och puttrar. För ytligare så har vi ju idéer, och jag hör ofta folk säger till mig att den och den borde yoga. Alltså man ska försöka sälja på eller kränga på folk. Och jag borde yoga, och så pratar de med en forcerad röst. Men någonstans så finns det något djupare lager i oss alla människor. Och det är ju det som yogan också kan liksom träffa in i. Av en djupare längtan av att kunna bli så mer autentiska och mer förfinade. Och känna att man är i samklang med vad själen liksom vill med oss.
Mm.
Och det här kan låta märkligt, men när man känner det så är det sant. Så att jag tror att det handlar mer om att det är någonting under ytan som behöver vara moget. Och det där kan se väldigt olika ut. Ibland kan det hända att folk kommer och så ser de följer inte med någonting. De hänger inte med. Men det är som att själen plockar in på något sätt. Sen finns det sådana som är de omvända, och de är ju nästan, om man nu får schattera liksom, de är ju svårare att nå fram till. Det är sådana som oftast är duktiga fysiskt, som har hållit på med någon sport och som går in i och alltså gymnastisera eller göra de här alla krångliga rörelserna. Mm. För det finns, de är ju jätteavancerade, om man blir mer avancerad i det fysiska, så är de ju, det är ju ren akrobatik liksom. Men de kan ju hålla på och vara lika spända, men kroppen kan göra det. Så att för mig så var det nog att jag var på en plats där jag tvivlade mycket på min, ja, det var väl ett karriärsval. Jag hade jobbat mycket och gick hemma i mars och det var grått och bara, ska det vara så här? Jag fattade inte. På riktigt så förstod jag inte, vad är det meningen att jag ska? Jag hade läst och varit duktig och sådär. Så någonstans där hade ett frö såts. Och sen hamnade jag i Indien, och när jag var där så var det så mycket i den miljön som bara är så enormt stödjande och så väldigt annorlunda från våran så här prestationsdrivna kultur. Så att jag kände ganska snabbt sen när jag började då att det finns någonting här. Så att jag kan inte svara rent mer än så. Det är någonting som måste mogna på en. Mm. Och känner man att det finns en längtan kan man gå på den. Och ibland kanske man behöver utsätta sig och prova, fast man tror att man inte är en sån som gillar yoga.
Mm.
Och ibland så behöver man bara ut och springa och skrika lite. Men det är helt, det finns ju massor med utlevelser som vi inte heller vet.
Mm.
För det sitter ju otroligt mycket låsningar i kroppen, och det vet man ju inte. Och det är oftast därför många känner motstånd också. Man känner någonstans att om jag lugnar ner mig så går jag sönder. Mm. Ja. Mm. Och då behöver man ju förmodligen gå lite sönder för att liksom något annat ska vakna till liv. Mm. Liksom, så. Men jag har också så väldigt mycket respekt för alla som inte riktigt tycker att det här är det bästa.
Men det är ju, såna, det är ju en väldigt stor trend som vi ser över hela världen nu. Mm. Inte bara yoga, men också liksom meditation. Mm. Och det här slow flow istället för liksom hit och det ska gå jättefort. Utan yep. väldigt långsamt. Mm. Vad tror du det beror på?
Ja, om jag ska ta det så här träningsperspektiv. Så tror jag ju alltid att det är så att man måste vara väldigt slow för att man har varit väldigt snabb. Så. Mm. Om man kopplar det till kroppen så har vi system som gör att vi ska kunna liksom, vi ska kunna tagga till oss för att få någonting vettigt gjort och ta oss framåt. Och vi ska kunna lugna ner oss för att kunna komma till återhämtning. Men när de systemen är satta ur balans så taggar man till sig som bara den under för lång period. Och då måste man vara väldigt långsam. Så att jag tror att det är en skevhet i hela vår livsstil.
Systemet, ja.
Och det tycker jag också är så fascinerande just med yogan då, som är liksom utbredd. Och vissa former har ju passat väst. Och där har man ju då det fysiska ingången. För vi har ju lärt oss att det finns ju också mycket liksom koketterande och ego i att man tränar. Mm. Så att en del hookar ju på bara det. Men underliggande så är det ju bra att ta hand om kroppen såklart. Men jag tror att det var mer lättillgängligt än att börja till exempel med meditation där man sitter mera. Mm. Stilla och sen genom de övningarna så blir man ju lite mer långsam och mer balanserad och behöver inte tagga upp genom någon slags här forcerad energi utan man kan, det sker av sig själv liksom. Mm. Men för att svara på din fråga då, så jag tror att det är så att för mig så har yogan visat hur skev våra livsstil är, för många börjar yoga och så mår de bättre och då kommer de bara till normal balans liksom. Mm. Så att det, den fungerar som en hävstång. Många kommer dit också när de redan har gått in i väggen eller stressat mycket. Så att den balanserar bara upp oss till så här. Så här är det att vara kropp när den är, används på rätt sätt. Mm. Mm. Sen är det så att yogan ska ju ta oss till mycket högre medvetandetillstånd. Så att det är ju vi, det är ett underbetyg till hela våran livsstil. Att man måste yoga för att känna sig normal i huvudet. Mm. För vem som helst som har lite stressnivå, om man bara sätter sig tvärt och blundar och ser vad som pågår i huvudet och försöker följa det, så är det är tankar på gränsen till galenskap, tror jag.
För att jag tänker att vi har ju testat under hösten här nu för första gången. Vi har haft ett som vi kallar för logoutläger i Tällberg som har gått väldigt, väldigt bra. Mm. Och det var ju bara ett test. Och vi har ju en yogaresa till Marbella som blev slutsåld ett halvår innan. Så man märkte ju liksom att det var någonting som var väldigt,
efterfrågat.
Ja, och jag menar, du är ju med på många av våra andra resor där vi också har liksom flera saker som man kan göra. Men det här var ju två specifika, väldigt specialiserade resor. Mm. Så det liksom, man märker att trenden är stark. Mm.
Ja, det tror jag då. Det enkla svaret på det är ju för att vi lever över den kapacitet som kroppen har. Och vi behöver balansera oss. Sen känner man ju ganska snabbt om man då, jag tror att de flesta som går på yogan känner också att det får fatt i någonting djupare. Så att det är en väldigt, det är mycket belöningssystem som liksom kickar igång också. Och det gör det ju med all träning. Men det sker lite andra processer också i hjärnan. Just med yoga. Och man sen då går över i meditation som egentligen bara handlar om att liksom stilla sinnet och kunna vara mer i stunden. Så är det ju lättare att vara närvarande nu. Om kroppen är liksom avspänd och känns lite behaglig att vara i. Och det får man ju som en sidoeffekt så fort man sträcker och töjer i den. Mm. Det får man inte alltid om man tränar hårt. Då kan man ju liksom få kicken, men sen är man liksom stiff i kroppen. Mm. Så då sänder ju kroppen också tydligare signaler. Nu är jag hungrig. Istället för att säga, jag har lite kaffe eller jag är sugen. Eller nu är jag arg, jag behöver äta choklad. Alltså det blir mycket som blir felprogrammerat i kroppen. Och sen när man börjar yoga så börjar det balanseras tillbaka. Så därför så tror jag att många som börjar fortsätter ju också. Mm. Och gör det kanske inte så stringent som vi tror. För många verkar ju uppleva då att man vill börja träna och så gör man det. Men vi som har hållit på med träning, jag har ju hållit på med annan gruppträning i över 25 år. Jag vet ju att så är det ju inte. Vi är ju människor som hela tiden blir förkylda och de här målen, de går inte att uppfylla liksom, för de är orealistiska. Men många dischar in och ut ur i många år. Och jag har ju väldigt ofta sådana som, gud, oh, jag har glömt bort det här. Åh, oh, vad bra det är. Och så borde den och den gå. Så att det är ju också ett enklare svar där, det är ju, vi känner ju att man får kontakt med någonting, både någonting i sig själv som känns mer avspänt, Men också ibland känslan av att vara en del av någonting större. Och det händer ju också när man yogar. Yoga betyder att förena. Och det som förenas, det är ju att, alltså en djupare förståelse av att jag har inte ramlat ner på den här planeten utan familj och föräldrar och rötter och tillhörighet. Allt sånt som oftast är avskalat i vår extremt individualiserade kultur. Det är inte så. Utan jag är sprungen ur ett sammanhang. Och när man yogar så känner man ju också att man är mer delaktig. Det är lättare att efteråt känna att man vill liksom hälsa på den som var bredvid på mattan. Som i början på klassen kan ha varit en jätteirritation. Så att det är någonting som skiftar. Så den föreningen som ska ske då enligt yogatraditionen, det är mellan Atman och Brahman. Och Atman är den lilla individuella själen som ska förenas med Brahman som är det gudomliga. Och det känns, även om man kanske inte har det tankesystemet runt det, så känns det. Och det känns också när det händer i en större grupp. Sen har alla individuella upplevelser också. Mm. Men det händer någonting och det är ju liksom oförklarligt. Men alltså, vi i väst då väldigt gärna såklart vill ju kunna förklara allting, för det är vårt sätt att försöka förstå. Och det tror jag också är ett av problemen. Att vi flyttar liksom den här inre erfarenheten. Och yogan handlar ju jättemycket om en kroppslig, intuitiv intelligens. Och man kan liksom förfina kroppen så mycket så att den i sin tur sen ska kunna klara av och hålla högre medvetandetillstånd. Och det är ju det som är liksom lite häftigt. Man har yogat under en period och börjar känna att man får andra upplevelser. Att man får ett annat expanderande seende. Och att man kan få tillgång till en massa andra nivåer som man inte visste fanns. Men det gör ju också att, i och med att vi gärna vill förstå då, hjärnan är ju oftast vår liksom referenspunkt, man ska förklara saker utifrån hjärnan, gör ju att vi också flyttar den erfarenheten som egentligen borde tas in i min kropp till att försöka förstå det utifrån hjärnor i stor population över tid. Ja, om man då lägger upp en studie till exempel, om man tittar på effekterna på meditation. Så där är vi ju också, hela vårt sätt att se på världen är ju väldigt utåtblickande. Mm. Medan yogatraditionen handlar om att blicka inåt. Och där vet inte vi. Vi förstår inte det. Så många som blundar eller lägger sig avslappning och somnar ju. För vi har liksom inte tränat det. Och det kommer också, både tränar man det aktivt oftast genom att sitta en liten stund nästan varje yogapass. Så. Men sen kommer det också som en effekt när man yogar lite mer. Att det är lättare också att bara sitta och vara alldeles tillfreds där. Och där har vi ett annat svar på din fråga där, varför det är en trend och varför det är så. Det är så otroligt självuppfyllande. Det bara är. Och den här förgängliga nuet som vi lätt liksom jagar genom att bara försöka tänka här och nu med någon slags här anspänd ton. Mm. Det uppstår. Och då kommer man tillbaka till det igen och igen och igen.
Men är det samma med alla typer av yoga? Du var inne på Ashtanga yoga. Har all yoga samma syfte?
All yoga har samma syfte.
Har det?
All yoga har samma syfte, ja. Yogatraditionen är 5-6 tusen år gammal. Ingen vet riktigt hur gammal den är. Ingen vet riktigt hur de här olika strömningarna har sett ut. Det finns en ingång ifrån, man har hittat målningar där det är människor som gör någonting som ser ut som yogapositioner. Det kallas asanas, tillsammans med djur. Så att det är något slags shamanskt stråk har någon liknat det vid.
Sen finns alltså, det djuryoga. Nu får
ja, men en hund och en katt.
Ja. Man gör hunden,
man gör katten. Så är det också. Och sen är det dessutom så att i vår DNA, det här är lite intressant, ni får säga om jag spårar för mycket åt sidan här då, men det är så här, i vår DNA, när vi befruktas, så är det så att embryot genomgår hela evolutionen. Så vi har i vårt system en katt, en hund, en ko, en kobra. Så alla de här djuren, när man gör dem...
Nu är jag liksom så här, ja, jag bara känner, när man gör vilket djur har jag i?
Allihop. När man gör de här på mattan, alla har det här. If you have a brain, you have this. Ja. Så när man gör de här djuren på mattan, då lyfter man fram de kvaliteterna i sig. Så att alla djur i naturen, de ligger ju inte ner och så reser de sig upp och går. Eller liksom kolla Facebook och ta en kaffe, utan de sträcker på sig. Mm. Så att alla de här positionerna som heter djurpositioner, djur och natur, solhälsning och måne och berget och sådär, det är riktigt gamla rörelser och de har förmodligen bäring där någonstans långt, långt, långt tillbaka, 5-6 tusen år sedan. Mm. Sen finns det andra strömningar genom vedaskrifterna också, indiska skrifter, och målet är att förenas, alltså att bli upplyst, och det tillståndet vet inte vi vad det är i väst. Det finns exempel att folk spontant har hamnat i det, några få liksom. Och de har oftast inte sällan slussats in i psykiatrin. För man vet inte vad det är för någonting. Medan det är målet med all yoga. Sen kan man ta olika former. Man kan göra den fysiska yogan. Som kan vara jättejobbig. Ja. Man kan göra något som kallas för mantra-yoga. Och då sjunger man mycket. Eller bhakti-yoga som är hjärtats yoga. Där det är också mycket sång. Eller Indien.
Vänta nu. Nu blev jag intresserad här. Så sjunger man på yogalektionen? Mm. Vadå liksom? Man gör en sån här, man står i hunden och så sjunger man, eller liksom berätta.
Inte så. Nej, men man sjunger mantran. Alltså mantra är ju ett...
Ja, det är inte så här slager direkt.
Nej, det är inte slager. men jag tror säkert att man kan... Bara sången i sig, allt som gör dig glad, pam, kan du göra så.
Ja.
Fast kanske lite avskilt.
Ja. Fångad av en storm.
Ja, och då får du får ju en energi när du sjunger den. Ja, och sen om du sjunger något lite mer melankoliskt så får du en annan energi.
Mm.
Så att du får ju tag i olika facetter av dig. Så. Mm. Men bhakti-yoga som är en hjärtats yoga, där sjunger man mycket mantran. Och känner man sig också väldigt uppfylld. Det är som att sitta och sjunga en... Om du sjunger någonting repetitivt under en väldigt lång period så kommer du upp i ett annat sinnestillstånd. Så att det är ju, du förändrar ju sinnestillstånd med yogan. Sen finns det tantra-yoga, det brukar alltid folk spetsa öronen och bara...
Tantra-sex, ja.
Sex-yoga.
Oh my god, I'm not going to talk about this on radio. Men där...
Spill the beans.
Nej, det handlar bara om att man förädlar den här ursprungliga drivkraften, den sexuella energin, till någonting annat. Och där jag vill, det är en hel inriktning inom yogan. Sen finns det något som heter kundalini-yoga.
Vad är det?
Ja, det är också svårt att förklara i en handvändning, men den är också runt 5000 år gammal. Och enligt yogatraditionen så tror man att det finns energilager, kan man säga, i kroppen. Så att vi har den fysiska kroppen. Och det är oftast där vi i väst bara håller på och pillar och lirar liksom. Först försöker fixa den utåt och sen blir vi väldigt spända i den. Och så yogar man och så slappnar man av lite i axlarna. Känner man sig lite skön så här. Under det så kan man ibland känna att man får liksom... Man ska säga, ta ett exempel, runner's high till exempel.
Mm.
Man kommer upp i ett flow.
Ja.
Då kan man ju känna att kroppen är, man vet att kroppen är där. Mm. Men det är liksom som något annat som springer en.
Ja. Det är så skönt.
Ja, så att yogan har ju experimenterat. Och det är därför det är så himla bombsäkert att det också funkar. Liksom. Att det här är ju inget, det är trendigt nu för att många gör det. Men underliggande så är de här teknikerna har man experimenterat med i 5000 år. Mm. Och förfinat dem hela tiden. Så att med hjälp av övning så kan man få fatt i helt andra energinivåer i sig själv. Så att man kan gå omkring och känna att man har en runner's high under väldigt, väldigt lång period. Och det är inte så dumt. Så va? Och kundalini-yogan, då försöker man väcka upp en energi som ligger förborgad. Den liknas vid en orm som ligger ringlad i bäckenet och den rör sig längs med ryggraden och öppnar upp någonting som heter chakrasystemet. Oj. Som är jättesvårt att prata om på en podd.
Ja,
så där kan vi ju bara säga.
Släppa den chakra.
Ja, men sen finns det karma-yoga som är också mycket, Indien tillämpar man mycket det. Alltså karma betyder ju att allt vi gör lämnar ju ett avtryck.
Mm.
Och jag brukar alltid koppla det till liksom källsortering så här. Att någonstans så vet ju att den här koppen som ni inte ser nu, ni som lyssnar, men jag sitter här med en vanlig kaffemugg, att om jag slänger den på gatan så försvinner ju inte den, utan det är ett ganska långt förlopp. Så att, och likadant om jag handlar eller inte handlar gentemot andra människor, allt jag gör får en effekt. Så där blir man då medveten, gör man sina handlingar i syfte att göra bättre handlingar. Så, sen finns det något som heter Gyana Yoga och där jobbar man bara via intellektet. Och jobbar med någonting som kan liknas med zenbuddhismens koan. Och det här är det, alltså man ger en olöslig gåta. Till exempel så här.
Oh shit,
vem är Pamela? Vem är Pamela? Vem är Pamela?
Och så jag har ingen aning.
Nej, exakt. Så sitter du med den i så många år det krävs. Och den kommer också ta dig till samma slutmål i yogan. Där du förenas.
Jag fick kryp i kroppen av den, kände jag.
Ja, har du testat den?
Nej, men bara testat, av att höra. Ja, men alltså, hur länge satt du och funderade då?
Ja, man funderar inte på men alltså det
man
här
har den med sig.
Det är så himla personligt. Men jag har gjort det i perioder en vecka i taget. Och då gör man nästan dag och natt. Alltså man går upp 4 och så kör man den till...
Alltså liksom hela tiden?
Ja.
Bara sitter och upprepar frågan för sig själv,
eller? Ja, man kan göra den i par också, parvis. Och sen gör man andra meditationer. Och det funkar alltså, de här teknikerna. Det är ju det också, vi har ju ett väldigt rastlöst sinne.
Mm.
Och vi tror ju att det ska hända något. Vi ser inte, sinne kan ju inte se sig själv. Men om man tittar lite mer med ett österländskt perspektiv, nu är inte jag österlänning, men om jag skulle gissa då, det var en mystiker som pratade om det här, att yoga skulle aldrig kunnat ha uppstått i väst, därför att vi är så grundstressade.
Mm.
Och han kopplade det mycket till att vi har ett linjärt synsätt på tid. Vi föds och sen dör vi och sen måste vi hinna en massa saker.
Mm.
Medan i Indien då till exempel, så de föds ju om hela tiden.
Ja, man har så de har gått en helt
grund av spänning i sitt sinne. Så att vi har ju ett rastlöst sinne som hela tiden måste stimuleras, och stannar man upp med det så känner man ju oftast att då kommer det upp mycket obehag och rastlöshet. Och
ja, men man missar ju massa grejer, det är ju det, tänker man då.
Jag tänker att jag kommer tillbaka om några hundra år kanske.
Om några hundra år?
Jo, men det är lätt att skoja, men man kan faktiskt göra det också.
Allvarligt. Jag ska säga min farfar, som var, han blev 96 år. Och han var väldigt mycket före sin tid. Han växte upp liksom på början av 1900-talet. Och han trodde jättemycket på det här att man liksom kommer tillbaka. Mm. Och han berättade att han hade träffat en kvinna som var precis likadan, som jobbade också liksom före sin tid med både yoga faktiskt, som jag inte visste vad det var då när farfar berättade det. Jag var ju liten liksom. Och hon hade, första gången hon hade träffat min farfar och de hade tagit varann i hand, och så hade hon bara liksom blivit helt så här paff, och så sa hon: men oj vad du kom tillbaka tidigt. Och så berättade hon så här, liksom, normalt sett så kommer man ju tillbaka efter 300-400 år. Mm. Så pass lång tid. Liksom, så man,
vad gör man du, däremellan då?
Ja, det vet jag inte. Man är väl uppe i himlen när man är bara död, inte vet jag.
Okay.
Men liksom, hon menar på att han hade levt på 1800-talet också. Mm. Och inte bara på 1900-talet. Mm. Och farfar han var liksom så här, men det, alltså, nu förstår jag ju varför jag känner igen så mycket saker. Mm. Alltså han var helt, och jag tyckte han var helt wacko. Jag tänkte nu börjar han bli dement här i tid och ålder. Men det blev han ju aldrig. Mm. Utan han var helt benhård på det här. Mm. Att så är det, Pamela, du får tro vad du vill. Fast jag vet att det är så.
Mm.
Och det är rätt häftigt. Mm. Så jag bestämt mig för att jag kan mycket väl tänka mig att det är så. Därför att det ger en slags trygghet. Att få tänka så.
Mm. Men jag tänker att det måste ju ha hänt så mycket.
Rastlös då.
Nej.
Alltså jag skulle nog tycka att det var ganska läskigt att komma tillbaka till den här jorden om några hundra år.
Men det är nog inget du väljer.
Men
Men
vem är det som väljer
då? Ja, men de som har designat oss tror jag är oändligt mycket smartare än vad vi försöker få fatt i våra så här stressade ärthjärnor. Och som, det du, som du beskriver, Pamela, det är ju som att i ett mer långsamt samhälle då, apropå att återknyta till det här med en slow trend, när vi verkligen är långsammare, när vi går långsammare och pratar långsammare, så förnimmer vi och uppfattar vi helt andra saker. Och jag tror ett starkt skäl till att vi inte har gjort det i våran kultur, det är ett, att det är kallt här. Så vi har tvingats, överlevnaden har varit så pockande. De här liksom gamla lärorna, de kom ju från Indien, Kina, arabvärlden, där det var varmt. Så den faktorn låg inte där och tryckte på. Vi måste ju planera och ha ett sinne som tänker långt fram, för annars hade vi dött. Om inte jag skördade på sommaren, så var ju, då dog vi. Så det är en aspekt, men sen tror jag också just att det här, att den hetsigheten som vi har, den kan inte heller se och plocka upp de här sakerna. Förrän kanske i gammal ålder. För många gamla, många äldre kan ju ibland ha ett djupare seende. Men vi är kanske inte så duktiga i vårt samhälle att ta hand om den visdomen eller prata om den och så. Sen kan det komma från ett annat håll, och det är ju också när man då hamnar i livskriser. Så som du har ju din cancer som du fortfarande liksom hela tiden måste förhålla dig med. Och det är klart att den tar ju fram ett annat lager i dig. Så.
Ja, men så är det ju.
Så att, och det är ju också att också möta upp döden, som är någonting som vi är så skraja för generellt i våran kultur. Vi vill ju leva hur länge som helst och vara hur unga som helst. Då. Alltså sånt som bara är, det finns ju inget avslappnat någonstans i det liksom, med ett sånt naturligt skeende. Så att jag tror nog inte man får välja om man kommer tillbaka
men
eller inte.
Men det har jag inte sagt, jag säger bara att jag kanske inte vill.
Nej, jag förstår.
Sen kanske jag måste, men jag tror inte jag vill.
Nej.
Eller vill ni det?
Ja, absolut.
Vad skulle, alltså, tänk hur samhället ser ut då.
Nej, men du, vi har ingen aning om hur samhället ser ut. Och det är inte säkert att man kommer tillbaka.
Kanske kommer till Mars.
Kanske landar på Rindö.
Ja, nej, men, och jag vet, man vet ju inte vad man kommer tillbaka till för person och för yrke.
Är man helt säkert en person?
Nej, det vet man ju inte heller.
Nej, men det är också
det. Det tror jag.
Yoga, det finns ju också då i hela den här indiska, det här att man också har ahimsa, alltså icke-våld, att man inte dödar djur. De flesta är ju vegetarianer. Jag är inte vegetarian, men de flesta i Indien är vegetarianer, och de som praktiserar yoga är nästan alltid det. Därför att såklart att allting innehåller ju energi, och att djur också har såklart ett känsloliv. Det är, mm. det är vår beskrivning nu sådär, va? Kanske att vi har kommit på att djur också har känslor. Så, men det finns ju också i traditionen att alla levande väsen är man inte våldsam emot.
Alltså jag så. Var ju med på en natt på slottet. Okay. Och det var ju så otroligt häftigt. Och då berättade i alla fall Hero, alltså mm. gladiatorn. Mm. Du vet den här stora, extremt starka mannen. Mm. Som har ett sånt stort hjärta. Mm. Så att han berättade att han klarade ju inte av att se djur
Nej, men just
lida.
Det.
Så att han, när han var ute och gick och det regnade så plockade han ju undan maskarna så att de inte skulle bli påkörda av bilar. Och allting. Och han skämdes lite för att han var så mjukis. För han kunde liksom gråta av någonting mm. som hade blivit påkört liksom. Ja. Så att när det var någon som såg honom så låtsas att han
knöt skorna eller vad var det? Mm.
Så att ingen skulle se att han egentligen plockade mm. bort liksom stackars maskar mm. och andra mm. Insekter och djur för att de skulle rädda dem helt enkelt. Mm. Mm. Så jag vet inte, det kanske fanns någon sån här Ja,
men där kan du ju snacka om karma-yoga. För det händer ju oftast också när man yogar mer så blir man ju mer medveten och till sist så går det inte att göra vissa saker. Jag tillhör de här som aldrig brukar ha något problem att liksom smärsa en geting. Liksom.
Nej, det gör
inte
jag
alls. Men nu gör jag inte det, jag lyfter ut dem.
Nej, det
och då är inte
jag.
Utifrån någon så här moralisk nej. Idé om att nej, jag lyfter ut dem. Ja, nej. För att det känns inte, och det är så intressant för den förflyttningen. Jag är ju verkligen, nu, ni som lyssnar känner inte mig men de här två damerna som sitter här. Ja, och känner mig ja. Och vet att det är liksom, jag kan vara ganska omedelbar och ha liksom kontakt med min ilska och de uttrycken. Men så jag är lite förvånad över att det är ju alla år också i meditation det transformerar någonting. Det är vissa saker som för mig har varit lätt, det går inte längre.
Jag kan bara säga så att om jag återföds som geting så är det helt okej att döda mig.
Och kommer jag lyfta ut dig Pamela
och sen
i friheten.
Några hundra år till.
Ja, men jag vill
innan
inte,
du kommer tillbaka.
Jag vill inte vara geting. Jag kan vänta.
Och då kommer du tillbaka.
Jag har tålamod.
Som Hero som då är en hund kommer att
äta upp.
Nej, han kommer rädda dig.
Ja.
Ja. Det går bra.
Det här, alltså det här var ju häftigt tycker jag. Här liksom samlas vi för att prata om yoga och liksom träning. Och så blev det precis som du förklarar yogan ja. Att det inte är enbart någonting som man gör. Nej. Fysiskt utan det händer väldigt mycket psykiskt och mentalt också. Mm. Så jag menar det här sammanhanget, det tycker jag var häftigt. Mm. Va?
Mm. Och det brukar också komma som en effekt det här att man på något sätt styr om lite sin inre kompass.
Ja.
För någonstans så var det för mig. Jag kände ju att någonting inte var bra liksom. Det bara skavde i mig. Och det skulle ju kunna vara att jag har jättedålig disciplin och liksom svårt med motstånd och så. Men det var ju också någonting som jag kände att jag var liksom på fel plats. Och det kan jag ju se nu att jag är mycket mer samklang med vad som känns rätt för mig i det jag faktiskt jobbar med än jag var då när jag brukar alltid säga att mamma hade väl hoppats på att jag skulle börja jobba på UD liksom. Men och det fanns ju en sida med som tyckte det var spännande och kul och jag hade säkert blivit duktig ett tag där. Sen hade jag nog inte orkat mer liksom. Mm. Så att för mig är det också så lätt, för nu när jag då har de här 4000 passen, jag har haft dem i ryggen så här, och inte vet vad ska komma. Det är ju bara som att jag är ett verktyg för någonting annat liksom. Och då är det ju väldigt oansträngt. Och det är ju en härlig sidoeffekt. Och sen är det också det att oftast så, man får ju fatt i någonting. Ni vet, så här, ibland behöver man fatta jobbiga beslut. Mm. Så, jag är inte sann mot mig själv i det här. Och Nej. När man då yogar och lugnas ner, då är det som att det knackar på. Och så försöker man kanske skjuta bort det och bara in i pladdret igen. Och så till sist så går det inte. Och då måste man ju liksom ta tag i vad det nu är, den där skilsmässan som ska ske. Eller den där livsstilsförändringen som faktiskt är helt nödvändig. Så att det gör ju också att vi leds liksom in i en annan riktning. Och det tar ju oftast, det tar tid. Men, och det är det jag menar, för att återknyta till den här mognaden. Och den ligger ju bakom allt annat som vi håller på med när vi då låtsas vara människor. Och prestera i våra små liksom, livslådor. Så här och, ja.
Nu sträcker jag upp handen.
Ja. Sorry.
Nu har jag en sån här fråga igen. Som kanske låter väldigt dum. För jag är ju ingen yogaperson. Därför jag är väldigt stel.
Nu säger du alltid Pam.
Jag
måste jag avbryta.
Ja.
Men det säger du alltid.
Ja.
Och jag tycker inte så. Men i alla fall. Ja.
Och då undrar jag så här. För oss som är lite stela. Och har lite ont. Liksom, vad rekommenderar du? För man känner ju så när man går. Och så är det lite för avancerat. Att man inte kan göra någonting. Kan man liksom ligga i barnets position när man känner att ja, men allt det här är bara svårt för mig? Eller vad ska jag göra? Vad ska jag börja?
Ja, men någonting tror jag ju att du kan göra. Nu vet du, just du har ju svårt att stå med huvudet upp ner och då är det lite svårare. Men det är ju också så att att ta den livsläxan då, att ha lite tålamod med det. För man gör inte det här 10 gånger and then you're fixed liksom. Men det är mer att vila i sammanhanget. Och då tycker jag alltid att om man ska börja yoga, känna att det finns en lockelse, så brukar jag alltid säga så här, att man ska ta sig till någon vars ton man tycker om.
Mm.
För det känns, det betyder inte att det alltid är bekvämt. Man kan bli jätteförbannad. Det kan komma upp en massa saker. Men grunden är någonstans att man känner att ändå, här är det något. Liksom, lita på den där, det som ligger bortom vårt intellekt och vår förståelse. Så att det är bara att göra utifrån den kropp du har, för det är din kropp.
Så om jag kommer på ett av dina pass och känner liksom att jag kan inte göra mycket mer än kanske 4 övningar på en timme. Ja. Skulle det vara okej? Okay? Eller absolut. Tycker liksom instruktörerna, alltså, varför går hon på den här klassen? Nej. Fattar hon inte hur usel hon är? Liksom?
Men det är ju en inre upplevelse. Och det där du säger nu säger ju massa saker om hur du bedömer dig själv.
Mm.
Och det jag hör där, det är ju jättemycket självkritik.
Mm.
Ja, exakt. Ja, men det är ju
annars
det, va?
Har jag inte så mycket kritik.
Nej, men förstår du, tycker någon annan att?
Ja.
Och den får du plocka hem.
Ja.
Jag tror att, ja, och så fort du ser den. Och det händer ju inte i tempo, utan det händer ju långsamhet. Så kanske du kan jobba med att bara acceptera din kropp som den är. Och sen de grejerna du kan göra, det är ju bara att hylla det. Det är ju fantastiskt. Och just du har ju också varit igenom så himla mycket grejer fysiskt och psykiskt liksom, de sista åren.
Mm.
Så att det är ju bara att hedra varenda grej. Och sen om du ligger på rygg resten och vilar, det är väl fantastiskt. Så kommer du tillbaka och nästa gång kanske du kan göra lite mer. För det man också vill komma ifrån, och som man kommer ifrån, det är den här hetsigheten att vilja ta sig någonstans. Mm. För den är ju, dels är den, om man stannar upp med den, så är det en jätteoskön grej att ha i kroppen. Jag tycker att jag borde vara lite bättre. Det är bättre längre fram. Det är bara bullshit liksom. Och det ser man ganska snabbt när man håller på att det där är ju en illusion. Eller det här att det är i vår prestationsinriktade kultur. Kommer man förbi det här med prestation och känner i kroppen, så finns inte den. Och redan där kommer man ju, man knyter ju liksom intimare kontakt med sig själv och sin kropp. Och där finns det ju, som jag ser det, en väg som är väldigt hälsosam. Och det är ju att vara kärleksfull med sig själv. Och i det handlar det om att öva acceptans. För det är inget vi har. Och det är inget som någon säger. Jag kan sitta och säga att det är bra, och så är det bra i yogavärlden. Och sen ser det inte bra i ett annat sammanhang. Men ju mer jag praktiserar det, desto mer kommer jag eller du då liksom känna att idag klarade jag 4. Och sen när du gör det mer regelbundet, så märker jag att vissa dagar så klarar du 6 rörelser. Andra dagar klarar du 2. Och på sikt så spelar det ingen roll.
För är det där med tålamodet, Pam?
Ja. Så att du, det är klart att du ska komma igen och igen. Det gör du ju också, om jag ska ta dig till det djupare. Du kommer ju igen. Igen. Ja. Nu har ju, vi har ju varit på många resor tillsammans under ganska många år.
Ja.
Så att det är ju också, när man litar på det bakomliggande, för någonting tar det ju tillbaka och så kommer det tvivel upp. Mm. Vad gör jag här? Kan jag ens göra någonting? Liksom, tycker alla andra? Ja, då ser du det. Vad gulligt. Så pussar du dig i pannan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och så tänker du, ja. Och så provar du en rörelse och så ser, och det handlar ju också om att utforska vad kroppen kan göra. För det är ju precis som allt annat, men jag kan inte hoppa stavhopp. Och provar jag det en gång så är jag ju inte bra på det. Tror jag.
You never know.
Nu har jag ju inte provat.
You never know. Du kan det mesta, Lena.
Ja, men bara tanken på mig får mig ju liksom skita knäck.
Apropå jul, snart.
Ja, eller inte. Nej, men så om det är ett helt jätteseriöst liksom, svar på den frågan. Och det är också viktigt att man ska ju ingenstans. Yttersta slutmålet är förening. Men det är ju inte... Det är ju att skapa en motvikt till en tillvaro som kräver mycket av oss. Där man bara får vara precis som man är. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vad man har på sig. Hur man ser ut i håret. Det är helt ointressant. Och sen när man också blickar längre in i kroppen. Så är det, man binder ju en mycket djupare relation till sig själv. Och där, in lite längre in, där finns det så mycket liksom visdom som talar om vad som är bra för oss. Så att ja... It is good stuff.
Ja, jag ska försöka komma igen och igen.
Ja, det är klart
pass.
Du ska göra det.
Och absolut.
Och sen var liksom bara snäll mot. Sen ha humor för guds skull. Ha humor. Va? Det spelar ju ingen roll.
Man måste kunna skratta åt sig
ja, men alltså, det är klart. Alltså, hur många gånger tror ni jag har ramlat på huvudet? När man tittar på någon då som utövar vilken sport som helst. Där det är väldigt vackert och graciöst och harmoniskt. De har ju hållit på i decennier liksom. Mm. Och innan dess då?
Men de får ju se så lätt ut.
Ja, exakt.
Det är ju det. Mm. Det ser ju så jäkla lätt ut. Mm. Eller som när du gör grejer. Som man tänker så här, ja men det där. Mm. Woo! Mm. Och så ramlar man. Direkt.
Ja, ja.
Men absolut. Då skrattar man. Ja, okay?
Men det är helt rätt.
Ja, det är rätt.
Jag tycker att man ska skratta åt sig själv också.
Ja,
det är
också. Bara,
det är liksom,
det är också, inte också. Bara åt andra.
Nej. Nej, men jag tänker att jag ska ge er en chans. Jag vet ju att jag har problem och då ska jag bara vara snäll mot min kropp och tänka att ja, men precis som du säger, kan jag göra det här lite grann så är det bra. Det är bättre än ingenting.
Mm. Mm.
Och vara glad för det man kan göra.
Ja, och där vill jag också faktiskt ta stöd av den erfarenheten som jag har. För att jag har ju sett då, vad det nu kan vara på de här 4000 passen, det är ju många tusentals människor, varav väldigt många har de funderingarna som du har. Mm. Och ofta berättar för mig att de är världens delaste. Mm. Säger hon lite så viskigt i förtroende. Va?
Jag vet inte hur många jag har hört säga det till dig. Exakt. Bara på de passen jag har
varit. Och jag brukar alltid desarmera den. Liksom, så här. Ja, så att, och då har jag tränat liksom, seniorer, barn, tonåringar. De säger inte att de är stelast i hela världen. Men my god, där ser man ju något apropå ett samhällsfenomen. Liksom. Många tonåringar som jag har tränat, de ska inte vara så stela som de är. Så, så att Det är ju bara också att fånga upp med lite höjd kring sig själv och lite självironi. Så här, ja, tror jag att jag... Och också så många blir ju så, tillåter sig att reducera sig så lite bara för, till något som är nästan ingenting. Liksom, bara för att jag inte kan göra den här rörelsen så faller hela min identitet. Vad säger det om oss? Liksom? Hur kan vi ha krympt så mycket? Det är liksom... Men då får man ju bara se så här, ja det här gick inte.
Nej men jag
och
tänker också gick. Så här, att precis om man kommer dit och så säger man så här, att man är världens stelaste då, vilket man inte är till att börja med, men det är väl skitbra att man är där då?
Ja.
Är det inte precis det man behöver då kanske?
Ja, ja.
Mjuka upp sig lite?
Ja, ja.
Eller?
Ja, jag tycker att det låter hur bra som helst och jag tycker att den här trenden som vi ser över hela världen är en bra trend.
Mm.
Och vi ska anamma den på kanske inte bara våra resor, utan du är ju också med flera gånger och har yoga liksom, övningar i tidningen i Topphälsa. Mm. Vi hade ju en yogaskola var det förra sommaren med dig.
Mm.
Och det är bara liksom, jag är säker på att många av de som lyssnar har kvar de här tidningarna. Det har jag.
Mm.
Och nu ska jag ta fram dem och så ska jag börja sakta men säkert. Mm. Jag vet att du brukar prata liksom, men bara så här 15 minuter är bra, bara man gör någonting.
Mm.
Så man kanske ska göra en slags utmaning om det.
Så här, vi har varje avsnitt så har vi en 2 veckors utmaning.
Mm.
Det får inte ta för lång tid att göra. Mm. Det måste vara ganska
7 dagars fråga vem du är.
Grej. 14 dagar. Inte,
Vem är Pam? Vem
inte
är Pam?
En sån. Men någonting som man kan lägga några minuter på. Kanske,
varje dag.
Varje dag i 14 dagar. Har du någon bra sån som vi kan...
Ja, dra det igång. Absolut. Mm. Och 10 minuter, är det görligt eller?
Mm.
Är det för mycket? 5 minuter?
Fem minuter.
Okej. Då kan man göra det. Och då, min rekommendation då, om man ska göra någonting, det här att få in regelbundenhet är jätteviktigt. Så. Gör det när du har minst motstånd, när du vet. Man vet oftast när man är piggast på dagen. Mm. Liksom. Så försök att planera in när man har minst motstånd. Och sen som om man vaknar på morgonen. Bara sträck lite på armarna ovanför huvudet. Och andas lite. Och sträck lite i nacken. Och sen slut ögonen 2-3 minuter. Och bara sitt alldeles stilla. 5 minutes. Nu ser ni skeptiska ut. Vad kommer det?
Nej, men jag gillar ju det här och jag vet ju att det är väldigt skönt efteråt. Men jag får väldigt kryp när jag sitter där och tankarna kommer. Och jag tänker, jag låter dem fladdra förbi. Mm.
Bra, Sandra.
Mm, kan man tänka.
Ja. Mm. Nej, men så är det. Men det är också, jo, men det är så här direkt. Jo, men det är ju som intressant, för nu händer det massor i er här, bara när den här grejen kommer upp.
Precis, det är som när du och jag ska lära oss att kråla ungefär, Lena, och vi bara splattrar runt i vattnet och bara, ah, nej!
Ja, och grejen är den att man måste ju testa, och det är jättebra att se det motståndet. Ja. Och så testar man ändå, för att många tror ju också att de vill, och så har de inte, man måste ha lite disciplin också om man vill komma liksom närmare sig själv, för det vet ju alla som då, det är, alla dagar är det ju inte kul att träna, och det är oftast jobbigast i början, så då behöver man liksom så här, fatta ett djupare beslut, ja, testa det, 5 minuter om dagen, för det har alla, det är ju sådär, och sen så bara sträcka lite på kroppen, gör det som känns skönt, och sen så sitta och blunda en liten stund, och då kommer du dag 8 och märka att dina tankar är lite annorlunda än första dagen. Men
jag
man kommer inte till dag 8 om man inte testar. Liksom.
Jag är också på.
Vi ska börja direkt.
Ja. Nu?
Nej. Imorgon.
Och tunnelbana. Alltså sitt på tunnelbana. Man kanske inte sitter och sträcker på sig. Men alltså dödtid man har. Istället för att sätta sig med en gamnacke och liksom så här fippla med mobilen. Mm. Ja. Stäng ögonen, sätt på lite skön musik, blunda.
Vi kör.
Ja,
vi
kör.
Ja.
Tack snälla Lena för
att du kom. Tack. Det var väl en kvart jag pratade, va?
Ja, absolut. Inte mer.
Nej.
Absolut inte. Ja. Ja, men
vi är
om inte förr ses vi om några 100 år.
Det är nu, Sandra, det är nu.
Och Lena är hero.
Ja, gärna.
Lena the Gladiator. Ja, men, jag ser fram emot att ses då.
Om det kommer en geting så är det Pamela. Och jag kommer som hero.
Sticker Lena lite grann i armen.
Då bara ler mot dig. Ja, klappar dig på dina getingvingar och så skickar dig vidare. Ja.
Underbart!
Yes!
Ha det så bra nu!
Ja.
Yoga på!
Hej, hej!
Busskram!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.